Herre, vi tackar dig för att du är så stor. Halleluja. Att du råder över världen, Herre. Halleluja. Vi tackar dig också för att du kan bo i ett människohjärta. Halleluja. Tack att du har gjort det så underbart. Herre, vi tackar dig. Tack att du välsignar den här stunden i Jesu namn. Amen. Amen. Ja, visst är Gud fantastisk. Han är helt underbar. Han är mer än underbar. Halleluja. Och Sten-Ove, han börjar ju läsa saker som har med det jag skulle säga. Och det, då blir man väldigt glad när man liksom har brottats med en predikan och så börjar de att läsa hur Gud har skapat himmel och jord och att det är därför vår lovsång har upprinnelse. Jag ska läsa en del av en vers, bara här snabbt, från Galatierbrevet 4. Galatierbrevet 4 och versen 15, halva versen 15. Ja, det är en mening i versen 15. Var är nu er lovprisning? I 1917 så står det, när hör man nu, vad står det i 17? Er pris är er saliga, va? Var är nu er lovprisning, står det här i Folkbibeln. Det kan man fundera på. Var är din lovprisning någonstans? Paulus här i det här fallet så var han bekymrad över galaterna. För här menar han att förut hade de lovprisa Gud för Paulus skull. Att Paulus hade kommit dit och predika evangelium. Men nu hade de hittat andra lärare som de lyssnade mer på. Och det var Paulus väldigt bekymrad för. Därför att de började avfalla till, vad heter det, lagiskhet och gärningslära. Men det där ordet kom till mig för några veckor sedan faktiskt. Var är nu er lovprisning? Vi ska fortsätta att läsa i Romarbrevet 1. Och där är ju de lite av detsamma. Jag skulle tippa på att Paulus hämtar lite inspiration från den där salmen som Sten-Ove läste. För han säger så här i versen 19 i Romarbrevet 1. Det man kan veta om Gud är uppenbart bland dem, eftersom Gud har uppenbarat det för den. Ända från världens skapelse syns och uppfattas hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur, genom det verk han har skapat. Därför är det utan ursäkt. Trots att de kände till Gud, prisade de honom inte som Gud eller tackade honom, utan förblindades av sina falska föreställningar, så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan. De påstod att det var visa, men det blev dårar, och bytte ut den odödliga gudens härlighet mot bilder av dödliga människor, av fåglar, fyrfota och kräldjur. Därför utlämnade guden åt deras hjärtans begär, så att de orenade och förnedrade sina kroppar med varandra. De bytte ut Guds sanning mot lögnen. Och dyrkade och tjänade det skapade istället för skaparen. Han som är välsignad i evighet. Amen. Visst var det mycket likheter där till salmen som han läste. Man påstod att man var visa, men man blev dårar. Kan du tänka dig, alltså Gud, han har ju varit uppenbar hela tiden. Genom det verk som han har skapat. Därför i många lovprisningar i Bibeln, lägg märke till det här sen när ni läser Bibeln, både Nya och Gamla Testamentet, så börjar de lovprisning: Herre, du som har skapat himmel och jord. Förstår ni? Vi är skapade till hans ära. Alltså han krönte hela skapelseverket med att skapa dig och mig, människan. Och det är ju så fantastiskt när vi börjar fundera på vad heter det, skapelseverket, på hur vi är skapade. Han tog upp i de här djurprogrammen. Men jag vill säga, titta i spegeln och rör lite på det. Och så säger du med Bibeln, när du ser dig själv i spegeln: oh, hur skönt och övermåttande har du skapat mig. Förstår du? Det är till Guds ära du säger det. Det är inte till din ära och upphöjelse. Men gör det, för det vill Herren höra. Hur underbart har du skapat mig. Halleluja. Förstår du? Vi ser olika ut, men funktionerna är ju de lika. Och vi är övermåttan härligt skapad. Det är helt fantastiskt. Alltså människan är en otrolig skapelse. En fantastisk skapelse. Ja, men här säger Romarbrevets författare Paulus att men man tog sig för och ska, eller tjäna och dyrka det skapade framför skaparen. Och det är allvarligt. Det är otroligt allvarligt. För vi bör prisa Gud. Vi bör prisa Gud för hans skapelseverk. Vi behöver inte ha karismatiska möten för att prisa Gud. Utan vi kan prisa Gud bara för att vi förstår. Halleluja. Lite grann av vad underbart Gud har skapat allting. Det ska ju räcka. Vi ska ju inte behöva ha någon som eldar upp oss. Även om det kan vara bra ibland att någon, vad heter, ruskar om en och säger: nu är det dags att prisa Gud lite grann. Men det borde vara inpräntat och infött i oss. Vad är din lovprisning? Ja, det frågar jag. Vad är din lovprisning över Gud? Du vet, det är så lätt. Det är så lätt att falla för lovprisning som inte ger Gud äran. Alltså hela världen är full av idoler, av kändisar. Och det priser man, och det, ni priser hästar och vagnar, vet, folk är helvild bara. Heja, heja, och då är man på riktigt på vise, va? Och en del kan inte sitta still när de sitter på skidåkning, utan de åker med och hejer fast de sitter hemma i soffan. För man kan inte göra nog, man bara måste få utlopp för sin liksom entusiasm. Ja, det kan ju drabba en frälst också. Att man blir exalterad av idrott. Men var det det Gud ville? Var det det Gud ville, att vi skulle sitta hemma och gorma och titta på sport? Nej, det var ju inte det. Utan han ville att vi överallt skulle räcka heliga händer och prisa Gud. Halleluja. Det var det han ville. Halleluja. Du vet, Pis, hon är från en annan kultur, hon. Det är ju många som tycker det är jobbigt att hon håller på och lovpriser. Men hon har ju den där bibliska naturen, vad jag kan förstå. För där står det om att de är en ständig lovprisning när vi kommer till himlen. Så vi får nog vänja oss vid sådana som Pis, för det kommer bli som stora vatten, står det. Jublet ska vara som stora vatten. Så är det. Vad är din lovprisning? Ja, men du vet, ja, du vet, man är så from och det är alla fel, håller jag på att säga. Men jag upptäckte att folk har lättare för att bli jätteglad för att någon spelar bra eller sjunger bra eller någonting. Då blir man jätteglad och uppspelt. Men man borde tänka, vad har Gud gjort för mig? Det borde ju skapa en enorm glädje. Halleluja. Vad Gud har gjort, halleluja, för mig. Vad Gud har skapat. Det borde få oss exalterad varenda dag. Halleluja. För att vi ser hur Gud är god och vad han har gjort. Det borde vara vår vad heter det, lovprisning borde vara till honom för vad han har gjort. Vi är bestämd. Vi är skapad till Guds ära. Och vi är bestämd till att ära Gud. Den förmågan har du och jag fått. Den förmågan har du och jag fått. För den ligger i oss. Vad tror du alla avgudadyrkan kommer ifrån? Ja, det är någonting vi hittar på. Nej, det är det där behovet. Det är det där evighetsbehovet som är nedlagd i alla människor. Att man ska tillbe. Men det är en fallen natur. Som den där bönelängtan och tillbedjan finns i. Och därför faller människan så ofta för avguderi. Och ni vet att, vad är det som blir en avgud egentligen? Det här funderar jag mycket på nu här liksom att vi läser ju i bönen Fader vår. Nu står inte det i 17 och folkbiblarna, men i andra översättningar så avslutas med den här lovprisningen, det är tillagt i någon översättning. Till din är äran, makten och härligheten. Amen. Lovprisningen. Hans är makten, äran och härligheten. Och då tänker jag så här att, ja, om det är Guds, Gud tillhör äran, Gud tillhör makten och härligheten. Det läser om i Uppenbarelseboken gång på gång, så tillber änglarna med det, att dig tillhör äran, makten. Och härligheten. Och det är Guds. Så tänker jag på Pilatus samtal med Jesus. Så säger han, du vet väl att jag har makt att släppa dig lös eller döma dig till döden. Då säger Jesus någonting till Pilatus. Du hade alls ingen makt över mig om den inte var dig given. Det betyder ju att, och det framkommer på andra ställen i Bibeln också, att vi ska värdna de som har makt. Vi ska liksom se upp till de som har makt, och de som värdnas ska vi värdna och så. Så att det finns liksom, det finns någonting i människan att man kan bli ärbar. Förstå lite här nu vad jag försöker säga. Du kan ha makt. Du kan vara en maktmänniska på ett positivt sätt. Alltså, du kan ha makt. Du kan till och med ha härlighet. Salomo till exempel, han hade ju en våldsam härlighet. Och det där är någonting som vi kan få mänskligt sett. Men det är absolut livsfarligt att söka efter ära, makt och härlighet. Den som söker de tre sakerna, han är på en farlig väg. Han är på kollisionskurs med Gud, kan man nog mer eller mindre säga. Även om vi kan få det. Det står att den rättfärdige, den vise och den som gör gott ska få ära. Och det är helt naturligt att man får det, att folk tycker om en och så, när man gör gott och kommer med visa råd och så vidare. Men den som söker det för sin egen skull, alltså själv, för att själv för sin egen liksom tillfredsställelse och sin egen egen ära, va, söker sin egen ära, den har kommit på kollisionskurs med Gud. Men det finns också de som vill bli tillbedd. Och den som har kommit så långt att man vill ha tillbedjan, då har man offentligt öppnat en krigsförklaring emot Gud. Då har man öppnat krig alltså emot Gud. Vi vet att i Nebukadnessar, han följer så långt. Även om han hade fått ära av Gud och så vidare, så föll denne man, denne kung, så djupt att han gick med på att tillbedjas i Babylon. Och men det var några där. De visste vad lovprisning var. De visste vad tillbedjan var. Och de hade säkert varit väldigt vördna Nebukadnessar och betett sig exemplariskt som de skulle där i det kungarike. Men när det kom till denna tillbedjan, då var de fasta. Då var de orubbliga. För det finns bara en för dem, halleluja, som tillhör äran och tillbedjan. Och det var Gud i himlen. Då var det stopp. Då var det stopp. Då kunde de inte gå med längre. Ja, men då blir det så här med er. Ja, det går. Då får det gå så. Vi kommer aldrig att börja knä för dig, Nebukadnessar. Utan Gud tillhör äran. Gud tillhör äran. Alltså, och de, ja, det gick så långt att de fick möta, kan man säga, döden. Men de vann en härlig seger. För med Sadrak, Mesak och Abednego i ugnen, så gick den fjärde, halleluja, en gudason, halleluja, han som det står om att är värdig lovet, priset och äran, halleluja. Han gick med dem, halleluja, i den där ugnen. De vägra att tillbe. De vägra falla ner för Nebukadnessar. Och det var lika med Daniel. Vi vet att han var kastad i lejongropen för att han vägra att tillbe. Men Gud hade en frälsning, halleluja. Han hade en underbar frälsning som gjorde att lejonen, de var inte hungriga. De var inte sugen på Daniel. Halleluja. För han, halleluja, han visste vem som tillhörde makten, äran och härligheten. Och han vägrade och börja knä. Och jag tänker så här. De här som sjunker så lågt. Och du vet, Nebukadnessar, det står något härligt också om Nebukadnessar senare. För du vet, det här är allt hans, hela hans hållningssätt, hans sätt att vara på, hans högmod. Vad står det? Högmod står för fall. Det ledde han till ett fruktansvärt fall. Det var så djupt så vi kan inte förstå hur djupt det var. Alltså det står att han blev som ett djur och levde som ett djur. Kan du tänka dig, nu har vi en ganska mesig kung i Carl Gustav. Alltså han är långt ifrån Nebukadnessar i makt och härlighet. Det kan jag garantera er. Även om vi ska värda kungahus, och de är i alla fall någon som står upp för kristendomen i det landet. Om det är svagt så är det ändå något. Men Nebukadnessar, han hade ett stort, ett våldsamt rike. Om våldsam ära och makt. Men när han gick där och slog sig för bröstet, kolla vad jag har skapat och vad jag har gjort, då bara slog Gud till. Nu är det slut med dig. Och Nebukadnessar, han blev som ett djur. Och så levde han så, nu kommer jag inte ihåg hur länge han levde så, men det var ett bra tag i alla fall. Men så står det så här, den versen har jag läst många gånger på möte förr. Då står det att han återfick förståndet. Och vad gjorde han då? Då prisade han Gud. Halleluja! Jag tycker det är så bra! Halleluja! Tänk att det står så här, det hade han levat i den där misären. Och så fick han tillbaka förståndet. Och det första han gör det är att han prisar Gud. Alltså då har han blivit botad alltså. Så det var ju fantastiskt. Så är det. Vad är din lovprisning? Vad är din lovprisning? Vad är den riktad till? Ja, och så är det här. Jesaja säger i 29:13. Mera läppar prisar ni mig, men era hjärtan håller ni långt borta. Tänk dig, så kan det också vara. Att vi har en bekännelse av lov och pris. Och det är ett väldans lov och pris, va? Men hjärta, vad är det någonstans? Från hjärta utgår livet. Alltså, du vet att hjärta styr mycket mer än bara pumpa runt blodet. Vetenskapen och sånt, de satsar mest på hjärnan. Men man vet att människor, när det kommer till allvarliga saker, då kopplas hjärnan bort och så säger vetenskapen, vi vet inte vad det är som händer, men då är det andra saker som styr människan. Och det vet ju vi, det är själen. Det är själen som kopplas in. När det gäller allvarliga saker så börjar man att tänka i helt andra banor och ta beslut efter, en del säger magkänslan. Men Bibeln tar det mycket om hjärtats tankar. För därifrån utgår det en hel del. En hel del negativt också faktiskt. Men det hjärtat, så kan man hålla långt borta ifrån Gud. Alltså man, det är så lätt att vara med liksom i tjo och kimme. Men hjärtat, det måste också vara med. Därför att, vad sjöng Lillan? Gud är så stor. Han råder över världens rym. Men han kan också bo i ett människohjärta. I en människosjäl, där kan Gud bo. Och då är det ju väldigt viktigt att lovprisningen, det utgår från att det är Gud, halleluja. Du som har skapat himmel och jord. Halleluja. För det är ju väldigt viktigt att det här hänger ihop, läpparna och hjärtat. Så att vi får en rätt tillbedjan, den som kommer ifrån djupet av våra hjärtan. Halleluja. Så det inte bara blir läpparnas bekännelse och läpparnas lov och pris, utan att hjärtat är med. Därför att hjärtat, det styr hur vi lever våra liv. För har det börjat krångla där, då kan vi bli till Guds vanära. För jag säger ju att jag är kristen och tror på Jesus och lever right and tight and all. Jag håller på med allt som man inte ska hålla på med. Jag är full av köttets gärningar. Ja, då vanärar jag Gud. Istället för att jag är skapad för att leva till Guds ära genom andens goda frukter, så blir jag till vanära. Därför att det jag säger och det jag gör, det är bara tvärt emot vad Gud vill. Då blir jag till vanära för Gud. Och så ska vi ju inte bli. Men vet ni vad? Man kan falla i allting. Och när man läser om Israel och det här med avgudadyrkan, då blir man skrämd. Man blir allvarligt skrämd alltså. För de hade en väldigt, väldigt kort väg mellan att dyrka Gud och sen falla för avguderi. Ni vet att när de till och med hade gått igenom Röda havet, så fort Moses var borta några dagar, då avföll de till avgudadyrkan. Då bara man blir rädd. Man tänker, kan det? Ja, men så kan det vara. Du vet, den ena dagen så kan det vara lätt för oss också, men andra dagen kan det vara svårare. Men det som jag blir så otroligt glad och fascinerad över, och Märta nämnde det förra helgen, så står det gång på gång när de har liksom, nu vet ni, Israel börjar med avgudadyrkan, då var det precis det där som jag sa tidigare. Då startar man ett krig mot Gud. Hade man inte krig mot fienderna, så fick man det då. För då liksom sa Gud, absolut inte, nu får ni klara er själv. Det här går jag inte med på. Och så backar Gud tillbaka. Det förstår man av det som händer. Och du vet att då när Gud tar bort sin hand, då kommer fienderna. Då smög fienderna på dem. Och då fick de problem. Och då kom det ormar och det kom allt möjligt in i lägret. Och det var problem. Stora problem. Men så står det att de ropade till Herren i sin nöd. Halleluja. Och då var han inte långt borta. Då var han nära. Halleluja. Därför att Gud är full av nåd och barmhärtighet. Halleluja. Så att han, då frälste han dem. Då uppstod det domare, de profeter, de som kunde frälsa dem ur de här situationerna. Och så kom de igenom de här svårigheterna till nästa gång de fördes in i samma. För det där har bara upprepat sig gång på gång. De liksom lärde sig nästan aldrig, tycker jag, när man läser Bibeln. Det är ett ständigt fallande. Men, halleluja, det visste Gud. Han visste att de var försvagade genom lagen. Och han visste att köttet gjorde besvär. Därför hade Gud en större plan. Halleluja. Han hade en frälsningsverk. Halleluja. Han visste att det där stenhjärta, det måste rytas ut. Jag måste komma in med min nåd och förändra dem från insidan. Halleluja. Det var det. Och då sände Jesus. Halleluja. Då upprättade han. Halleluja. Den fallna naturen. Halleluja. Då skapar han en ny människa i Kristus Jesus. Åh, halleluja, vad underbart. Och tänk dig, det står i Esra, när de hade lagt tempelgrunden, Zerubabels tempel, och de hade återuppbyggt och grunden var färdig. Det måste jag få läsa för er, för det är så härligt. Och då är det från Esras bok. Nu kan vara svårt att hitta kanske. Små böckerna i Bibeln. Och så står det Esra 3 och 11. Det här är, de är klara här med grunden. Det sjöng lov och pris till Herren. Han är god, evig är hans nåd mot Israel. Hela folket jublade högt och prisade Herren för att grunden var lagd till Herrens hus. Men många av prästerna och leviterna, huvudmännen för familjerna, de gamla som hade sett det förra huset, de grät högt när de såg grunden läggas till det nya huset. Många andra, de jublade och var så glada att de ropade med hög röst. Man kunde inte skilja mellan de glada jubelropet och folkets högljudda gråt. För folket ropade så högt att ljudet hördes vida omkring. Oj, oj, oj. Det där var nog ett härligt möte, det kan jag tänka mig. Alltså det var gråt och det var lovprisning. De var så glada för att grunden till Herrens hus var lagd. Halleluja. Och vad tror ni vill komma då med grunden som är lagd? Halleluja. Grunden som är lagd till Herrens hus. Halleluja. Det är Kristus. Halleluja. Halleluja. Du är uppbyggd på grunden Kristus. Du är ett Herrens tempelbygge. Halleluja. Och du borde jubla, halleluja, därför att Gud har lagt grunden, halleluja. Gud, han har lagt grunden. Alltså det är inte du som har gjort det, men han har gjort det. Och när jag läste det här, då var jag så glad. För det står inte att de prisade byggnadsarbetarna som hade gjort det. Men de prisade Gud, halleluja, för att de hade fått det klart. Det är det som är så bra. Åh, det är det som är så fantastiskt. Det är rätt lovprisning. När Gud får äran, när Gud får loven. Åh, halleluja. Det är så det är. När någonting bra har hänt för dig eller för mig, då ska vi ge Gud äran. Halleluja. För att utan Gud, då är vi ingenting. Vad är vi utan Gud? Vi är inte ens skapad. För han har ju skapat oss. Ja, men då är det väl hans förtjänst då. För utan han så hade vi inte varit till. Utan han då hade vi inte varit någonting. Men på grund av vad han har gjort, halleluja, då är han värdig lov och priser. Halleluja. Han är värdig lov och priser. För utan Gud så är vi ingenting. Men det är underbart. Nu ska vi nog snart sluta. Men jag vill ta med några av de här svåra sakerna också. För man kunde tänka sig så här. Att en del, ja men det är faktiskt vi som har gjort arbete. Vet du, det finns ju alltid sådana också som känner sig förbigådd när de inte får äran. Och så liksom, nej men, nej, det här var inte bra. Men då tänker jag lite så här, hur allvarligt var det här egentligen med att få ära? Ja, vi kan läsa några ställen i Bibeln. Apostlarna. När Petrus kom in i Cornelius hus, då står det att Cornelius föll ner för Petrus. Då sa han, res dig upp, till också jag är en människa. Och någonting som är än värre, det är att när Paulus och Silas hade kommit till ett ställe i Apostlagärningarna 14. Så ska vi se hur de reagerar. Du vet, då kan man, de kommer ju in i ett sammanhang här. Vi läser det bara för att få med sammanhang från Apostlagärningarna 14. Och versen 8 börjar vi på. I Lystra satt en man som var handikappad och förlamad i benen från födseln och som aldrig kunnat gå. Han lyssnade när Paulus predikade. Paulus fäste sin blick på honom. Och när han såg att mannen hade tro så han kunde bli botad, sa han med hög röst, res dig upp, stå upp på dina ben. Då hoppade han upp och började gå omkring. När folket såg vad Paulus hade gjort, ropade på lykonska, gudan har kommit ner till oss i människogestalt. Det kallas Barnabas för Zenus och Paulus för Hermes, eftersom det var han som hade fört ordet. Prästen i Zeus templet utanför staden förde fram tjurar och kransar till portarna och ville offra tillsammans med folket. Nu är det bra. Men apostlarna Barnabas och Paulus hörde detta, revde sönder sina kläder och rusade in bland folket och ropade, människor, vad är det ni gör? Vi är också människor som ni. Vi kommer till er med evangeliet att ni ska omvända er från dessa tomma avgudar och till den levande guden. Han som har gjort himmel och jord och hav och allt som finns i dem. Förstår ni här? Det var en rätt reaktion där. Det var inte liksom, oj, nu fick vi guldkant på tillvaron. Nu fick vi gudas status. Och förstår ni, det är så lätt att falla. De kunde ha fallit här för popularitet och vad de kunde ha utnyttjat det här om de hade varit ogudaktig. Men de visste vem som skulle tillbes. Halleluja. Vem som var värdig äran, makten och härligheten. Och de var så förtvivlade att de rev sönder kläderna. Och de sa, vad gör ni? Vad är det ni gör? Också vi är människor. Det kommer en människa ganska snart att framträda som vill just ha tillbedjan. Och då när antikrist framträder så säger Bibeln att han ska tvinga människor att ta det här märket på pannan eller på handen. Och den som inte tillber vilddjuret, den kommer det bli väldigt synd om. Men jag kan säga det, den som tillber vilddjuret kommer det bli ännu mer synd om. För då står det att den ska få dricka Guds vredesvin. Outspädd. Alltså den kommer att drabbas av Guds fulla vrede. Den som tillber vilddjuret och draken. Så att det här är viktigt. Mycket mer viktigt än vad vi tänker. Vad är det vi tillber? Vart är vår lovprisning? Faller vi för mänsklig dupering? Eller har vi detta i oss? Men det är Gud som har gjort himmel och jord. Det är han som ska tillbes. Det är till hans ära jag lever. Det är till hans välbehag som jag vill vara. Halleluja. Då får vi rätt lovprisning. Halleluja. Då får det börja välla. Halleluja. Och så blir det ett folk som jublar. Halleluja. Till lovsång höves de redliga. Ja, det står faktiskt det. Att vara redlig och lovsjunga Gud. Och motsatsen till redlig, det är väl oredlig. Och det verkar ju mer hemskt att vara oredlig. Nej, det är bättre att vara med och lovsjunga Gud. Halleluja. I Jesu namn. Amen. Tack Jesus.